Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän. Trevlig lyssning!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtig-Vagrell, och med...
Elinor Svensson!
Ja! Hur är läget?
Jag har liksom gått från att jag sjunger det lite fint till att jag nu bara skriker det som ett barn. men det är bra med mig, tycker jag väl. Hur är det med dig?
Jo, det knallar och går som man säger. Det är bra. Det känns... Det är kul för att så här, varannan dag tycker jag att allt är skittråkigt och varannan dag tycker jag att allt är liksom toppen.
Ja.
Så idag är en sån dag. Vad heter det?
Får jag pusha för en grej? Vårt melodiquiz. Vi gjorde ju det igår. Så jag är fortfarande lite på moln efter det. För det var så länge sedan jag fick showa och tramsa. Jag och min kille Daniel gjorde ett melodiquiz. Ett quiz alltså, med musik i, och vi gjorde det live på YouTube, men det finns att kolla på YouTube nu och man kan då skicka in sina svar innan den 7 maj så kan man, är man med och tävla. Så gå in på min YouTube-kanal eller på Elinor.
Så många som skrev att de hade kul i alla fall när de kollade på det.
Ja, eller hur? Folk hade många skoj. Det var så jävla roligt. Fan vad toppen det var.
Det är så himla himla bra idé.
Hoppas det kommer fler gånger.
Vem gillar icke ett quiz?
Eller hur? Alla älskar quiz. Och på tal om livesändningar,
ja,
så har vi en sak på gång. Samma dag som vi skulle haft livepodd, alltså den 9 maj, fast klockan 16, så kör du och jag en livestream på YouTube och i Facebookgruppen.
Öppen för alla.
Öppen för alla!
9 maj, alltså klockan 16. Och då kör vi på YouTube-kanalen...
Elinor Svensson.
Och på Facebookgruppen...
Vad blir det för mord?
Kolla ändå.
Det är ju väldigt smidigt där. Alltså, är man med i Facebookgruppen, fan vad toppen, då stannar jag här. Är man inte det, fan vad toppen, kollar jag på YouTube. Vi hoppas att det ska funka med tekniken. Men herregud, för det är lite svårt att pröva det innan. För man vill inte vara så, hej, testing. Så nästa gång man livesänder så är det ingen som kommer.
Det där kommer vi sätta igång. Vi får ju testa lite innan du och jag, vet du.
Eller hur? Vi kan ju sätta... Ja. Man får ha lite tålamod.
Men vi har ju fått in en jävla massa jättebra historier från folk. Jag har både blivit rädd, gråtit och skrattat. Det är fantastiskt.
Toppen.
Fortsätt gärna skicka in.
Precis, för det är det vi ska göra på livesändningen, alltså läsa upp lyssnarnas historier om mord i, det låter mörkt när man säger det. Men i din, som du minns.
Ja, och för liksom, bara för att förklara, det handlar liksom inte nödvändigtvis om hej, här är de här tre morden som har hänt i min hemstad, utan berätta din historia om den gången du sprang från en kille som jagade dig, vad det nu kan vara. Liksom, vi vill gärna ha din grej, eller när du såg den och den som sen blev... Det som sitter hos dig, din historia.
Eller hur, det behöver ju verkligen inte vara så. Och sen visade det sig vara Sture Bergvall.
Nej, det behöver inte vara superstort och det är liksom, behöver inte vara något känt eller så, utan du får jättegärna bara vara din egen grej.
Upplevelsen.
Det har varit, det är fantastiska grejer vi har fått in hittills.
Ja, fan vad toppen.
Men det vill jag säga, det säger inte jag för att ge andra pressure överhuvudtaget. Skicka in. Till vadblirdetförmord@gmail.com.
Precis. Och självaste livepodden på Kina teatern är flyttad till den 15 november.
Ja.
Och det var någon som frågade om man har samma sittplatser då som man har på originaldatumet. Jag svarade ja utan att kolla med någon, för det måste man ju ha eftersom det är samma lokal.
Ja, det är ingen skillnad i övrigt.
Nej, eller hur? Jag skrev att det bör inte vara någon skillnad från originaldatumet förutom årstiden.
Mm. Elinor.
Ja, jag är busfrans.
Busefrans och trams.
Ja.
Vad heter det? Jag var med i en annan podd i veckan och så fick jag frågan så här ännu en gång. Både är det problematiskt att göra liksom underhållning av något så hemskt som mord? Mm-hmm. Men jag orkade typ inte svara. Orkade? Jag bara, jo, kanske.
För fan vad dåligt.
Jag tror jag bestämt för att det är min hållning. Jo, det kanske är.
Oj då, ja. Jag har inte ens tänkt på.
Nej, det kan det vara. Ja. Vi kommer fortsätta. Och så fick jag igen frågan, varför tror kvinnor tycker så mycket om true crime? Jag bara, vad har jag för svar? Jag har ingen aning.
Ja, men jag fick den frågan också nyligen i en annan podd. Jag bara, ja, men mitt svar på detta är bla, bla, bla. Alltså det är saker ni redan vet. Och ni behöver väl inte höra dem igen. För mig känns det så jävla uttjatat.
Men det är också så här, jag vet inte. Vi gillar väl lite olika grejer. Jag har inte forskat på det här. Sätt man på det. Jag har liksom inget svar att ge förutom. Tjejer gillar vidriga, hemska mord av en man som stryper kvinnor och lägger dem i en låda under sitt huvud. Alltså,
detta är kanske en trött jämförelse, men det är ingen som frågar en kille som har en fotbollspodd. Varför tror du att det är just, killar som gillar fotboll så mycket? Ni har ju mest manliga följare i er podd. Hur kan det komma sig, tror du?
Nej, men verkligen. Plus att de älskar gangstergrejer.
Killar, ja. Gud, ja.
Varför gillar killar så mycket gangstergrejer? Ja, fan vet jag. Det är väl någonting med kritstrecksrandigt som får dem att gå igång. Jag vet inte.
Och samhörighet. De gillar ju klubbar. Fotboll och maffia. Shit, vilken grej.
Nu gör vi detta bara. Så är det släppt och gå vidare.
Bara lyssna och ge oss pengar. Och på tal om det förresten. Vi har ju också våra bonusavsnitt som ni inte får lov att glömma. Om ni tycker om oss och vill lyssna på mer som vi gör, så släpper vi ett bonusavsnitt varje torsdag. Och de får man tillgång till om man blir Patreon på patreon.com/vbdfm_bonusavsnitt. All info finns på vår hemsida.
Och den här veckan kommer jag göra ett avsnitt om ett sånt fall som liksom hände på 80-talet och sen löstes, eller någon blev fälld först 2012.
Åh!
Ja, sådana tycker jag är pirriga.
Mysigt! Mm-hmm. Det ser jag fram emot. Det ska jag få höra om en stund. Om ungefär 12 sidor som jag ska läsa upp för dig först. Jag var så här, nej, det här fallet kommer bli för kort, men gör det någonting? Nej, det gör ingenting. Okej, och så nu bara, åh nej, jag hittade för bra källor. Eller för dåliga, jag vet inte.
Så kan det är verkligen ofta det så att man bara, det här var ingen stor grej. Sen bara, åh jävlar, jaha, oj. Men ska vi dra igång då helt enkelt?
Ja!
Vad blir det för mod?
Det ska vi göra. Och jag har i princip bara använt källa Murderpedia. Och jag vet att det är ingen riktig källa, utan det är en samling källor. Men vill man veta vilka källor, så kan man gå in där och kolla. För det känns meningslöst också att läsa upp så här. Jag har använt källorna Crime Library och crimeandinvestigation.co.uk. För att det är så här, ja, men jag har ju ändå på taget dem från...
Vad fan har de hört det då?
Ja. Visst. Så att det är Det var två långa, väldigt bra artiklar om detta på Murderpedia. Men båda de sa lite olika grejer. Mm. Så häng med.
Det är alltid bra tycker jag. Eller det känns alltid bra. Eller vad fan ska man säga? Bra. Det är väl bra när allt är samstämmigt. Men du vet när man får så här, okej, men då vet jag att det här är inte helt tydligt. Då vet jag det.
Ja, snarare eller hur?
Än att man liksom, jag vet inte.
Ja, men du har faktiskt en poäng. Att man är så okej, men då litar jag inte på exakt allt jag läser.
Ja.
Det är lite påminnelse om det också.
Mm.
Att så här, bara för att det står, ja, skitsamma, bla bla bla, källkritik. Gud, jag orkar.
Vår sämsta gren, källkritik.
Ja, men verkligen. Mm. Ja, men detta är också verkligen bara, jag har liksom inte forskat på någonting. Förutom, vi kommer till det sen. Men skitsamma.
Let's get this show a rolling.
Let's get this party started. Okej, vi är i England. England town.
Nej, vad mysigt.
Great Britain. Och år 1971 så var det väldigt många som jobbade på ett företag i Bovingdon i Hertfordshire. Som blev
Hertfordshire?
Väldigt sjuka. Hertfordshire? Vad heter det? Hertfordshire?
Sure.
Heter det så?
Ja, för det är nämligen, tror jag, med i Pride and Prejudice, the BBC version.
Ja, 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 ja.
Det är därför jag bara, Hertfordshire!
Hertfordshire, exakt. Ja. Det är där vi är.
Mm. Gud, vad härligt.
Vi är på ett företag som heter Lisa. Hur kom du ens in här? Daniel stängde dörren.
Jag har varit där hela tiden.
Är det hennes röst?
Ja.
Man bara, åh, vilken gullig liten ullig hund.
Hej.
Hej då, Lisa. Tack, Daniel. Okej. Det här företaget hette John Hadland Laboratories. Och de tillverkade thallium bromide iodide infrared lenses. Som används i militär utrustning och sådär. Så det var någon slags fabrik slash labb. Och det var 70-tal. Och plötsligt så var det väldigt många som blev sjuka. Och
det
drabbades.
Så. Vet du, får jag bara inflika här nu. Jag pluggade ju kemi mycket. Min bästa kompis pluggade också kemi. Hon pluggade inte samma som jag. Hon pluggade väldigt avancerad kemi. Hur som helst. Doktorerad nu, sjuka jävel. Hur som helst. Hon var på labbet och vi är båda väldigt slarviga, hon också. Det passar sig egentligen inte så bra att vara det på labb. Hon har lyckats komma runt det på något sätt. Då icke så mycket. Så hon liksom råkade, innan hon drog ner dragskåpet, så liksom exploderar liksom en, vad fan hon nu hade det i, men någon sorts behållare med någon liksom, vad fan heter det? Fluorobromid. Alltså i alla fall, nej, en bensenring som det sitter bromid och fluorid, alltså fluor och brom på. Hur, ni som fattar, skitsamma. För det andra, giftigt utav helvete.
Okej.
Okay. Så när du säger thallium och ditt bromid eller vad det nu var, det där, så bara får jag en sån, oh, det är inte bra. Det sjuka var då att hon blir liksom helt, men hon får så här, hon blir också, hon skäms så jävla mycket.
Mm.
Hon är ändå, alltså, hon är den smartaste människan jag någonsin har träffat. Hon, liksom, hon vill liksom inte äga att hon bara har gjort det här som är pissefarligt, för hon följde inte liksom instruktionerna. Så hon liksom hojar hem till mig och bara stinker där. Alltså du vet, hela hon. Så hon bara tar av sig alla kläderna, byter dem, trycker in dem längst in i min garderob. I flera år så kunde jag inte öppna den garderoben. Det var så, du vet, så gamla med så här, först dörrar som var liksom små dörrar högst upp. Det var små dörren högst upp och la i liksom. Den kunde jag inte öppna, för då luktade det så mycket sån bromerad och joderad bensenring. Och i flera år efter så kunde jag inte, om hon hade druckit ur ett glas, så kunde inte jag dricka det, för då luktade det och smakade det.
Ursäkta, är det
så
sant?
Hon, ja.
Men blev hon inte sjuk eller någonting?
Nej, hon blev ju inte det. Men vi får väl se här.
Men hon luktade det. Kände andra det också? Eller var det för att du visste om det?
Det vet jag inte. Men hon luktade inte det liksom, om man bara träffade. Det var första veckan som gjorde det. Men sen var det mer, du vet, att hon drack någonting. Vi kunde liksom inte längre dela en, liksom en öl, vilket vi hade gjort mycket innan. Utan det var kört.
Och det var exakt detta som hände här faktiskt.
Så när, jag kände bara att den storyn Jag kan relatera till, jag bara känner såhär, snart kommer det. Folk blev sjuka, 70-tal och kemisk industri, do not match.
Mm, nej, eller hur? Nej, och det här, det var, lite, det var ju mycket samma symptom. Folk drabbades av yrsel, av kramper. Yrsel, om ni inte förstår vad jag säger.
Yrsel, det fattar man jättebra.
Yrsel. Det var en kille som hette Jethro Bat, underbart namn. Jethro.
Ja, Jethro, det är lite bortglömt, men fun back with it.
Mm. 39 år gammal var han. Han fick en kopp te av en kollega, men han slängde den direkt för han tyckte den smakade jävligt bittert. Och kollegan bara, vad är det? Tror du jag försöker förgifta dig eller? 20 minuter senare så började Jethro kräkas och hade jätteont i benen. Mm. Och sen så var det Peter Buck och David Tilson. De jobbade också där och de fick också liknande symptom. Och Jethro och David tappade håret. Enligt en läkare såg David ut som a 3/4 plucked chicken. Chicken.
Vilken trist look.
Ja, det var trådigt. En receptionist som jobbade där som heter Diana Smart. Hon klagade över att hon i flera månader gick runt och kände en jätteäcklig lukt som luktade typ gamla fötter. Mm. Peter och David blev också impotenta i några veckor efter att de blev sjuka.
Inte för att det är lätt att få upp den just när man är sjuk, men...
Nej, men ja. Det var...
Det är ändå, visst.
Det var anmärkningsvärt, tydligen.
För annars var de full av spank!
Ja. Mm. Och man trodde att detta var på grund av ett virus som kallades The Bovingdon Bug. Och det hade gått en maginfluensa i byn, eller området, liksom, bland barnen. Vid ett par tillfällen hade den kommit och gått, den här maginfluensan, under månaderna innan. Så då trodde man att det var det viruset eller typ någon mutation av det viruset som hade kommit hit då. En annan av dem som blev sjuka heter Ron Hewitt. Han var 41 år gammal och han skulle snart sluta på det här labbet, men han stannade kvar några veckor längre för han skulle lära upp en som var ny på jobbet. Och han fick diarré, enorma buksmärtor och en brännande känsla i halsen efter att ha druckit te.
Jag känner att det har mer med te att göra än den där bromidiodidfloriden.
Mm. Det var inte florid. Thallium bromide iodide. Thallium.
Så
skitsamma. Hans symptom höll i ett par dagar, men läkaren hade inga andra idéer på vad det skulle kunna vara än matförgiftning eller maginfluensa. Men sen så när han blev frisk, Ron, och kom tillbaka till jobbet, så kom symptomen tillbaka igen. Alltid efter att han hade druckit te.
Och fan vad de gör det på brittiska arbetsplatser, kan jag säga. När jag jobbade i England, man drack ju te fan hela tiden.
Mm, eller hur? Och det, ja, men det känns väldigt superbrittiskt. Namnet på det här avsnittet också kommer också kännas väldigt brittiskt. Och under 3 veckor så blev Ron sjuk på det här sättet 12 gånger.
Nej, men,
fram och tillbaka.
Sluta
och tillbaka.
Lära upp killen. Gå här.
Ja, eller hur? När han slutade på företaget så blev han frisk.
Mm.
Och det var samma sak för Bob Eagle som var förman på företaget. Han var 59 år gammal. Han hade samma symptom och han blev sjuk av att vara på jobbet och frisk efter att ha varit hemma. Under en semester så blev han nästan helt frisk. Men dagen efter han kom tillbaka till jobbet igen tappade han känseln i sina fingrar. Och sen kunde han inte röra sig utan att allt bara gjorde vansinnigt ont. Och han tappade känseln i större och större delar av kroppen och blev till slut nästan helt förlamad. Till slut så lades han in på sjukhus. Och den 7 juli 1971 dog han. Nej, men... En väldigt plågsam död. Och det var ju svårt att fatta vad dödsorsaken var. Den bedömdes vara lunginflammation som satt sig i bronkorna. Den skulle grunda sig i en ovanlig typ av polyneuropati som heter Guillain-Barré syndrome.
Mm.
Trodde man.
Okay, man letade helt enkelt och bara, här ser vi något som skulle kunna vara något. Mm. Liksom.
Verkligen, men man... Fattar inte riktigt.
Man kollade inte The PG Tips. Fan, jag måste säga en grej.
Vad heter du det? Gjorde
The PG Tips. Det är liksom teet man dricker i England.
Ah, okej.
PG Tips. Vad heter det? Det var en tjej som skrev till mig, quite rightly, att jag sa att Salisbury's var en affär i i England. Det är inte, det heter Sainsbury's.
Just det, jag fick också ja, det med den. Ja.
Det var så fint skrivet också. Hon bara, förlåt, ni behöver inte göra någon grej med det här. Det spelar ingen roll, men det är en liten rättelse. Men släpp det om det inte är någon. Oh, gud, hur har jag låtit i botten? Skriv inte till mig om det.
Ja, men vi säger så till varje avsnitt. Mm. Om någon har något kritik så kan ni köra upp till röven!
Så himla när man kommer på sig själv och bara, förlåt.
Mm. Ja. Daniel sa till mig igår att mycket av min gärning är att läxa upp killar på nätet. Om hur man beter sig. Jag bara, tackar, tackar.
Ja, det är det jag är här för. Åh, oh, gud.
Anywho.
Mm.
Bob Eagle dog. Och 2 månader efter det så fick den den 60 år gamla anställde Fred Biggs samma symptom som Bob hade haft. Och ja, man blir lite orolig nu, va? Det var ju så många som var där som hade samma symptom. Och man började kolla vattnet efter kontaminering. Man kollade så att det inte var någon radioaktiv strålning som pågick. Och man kollade så att det inte var någon kemikalieläcka på fabriken. Men de hittade ingenting. Fred Biggs lades in på National Hospital for Nervous Diseases. Och han blev så dålig att hans hud började lossna från hans kropp.
Och han det kan inte finnas som symptom.
Jag försökte gå vidare så att vi skulle kunna släppa det, men nu...
förlåt. Den typen av information, den måste få gå genom kroppen.
Jag förstår. Det är bara för att jag har läst den meningen några gånger. Och så jag bara... Mm. La.
Oh, we're right off.
Ja, men det är fruktansvärt.
Mm.
Det låter ju så jävla radioaktivt också. Det är sånt som, jag tänker att det är bara radioaktiv strålning som gör det.
Så. Exakt, där hade man varit så, absolut, whatever you say.
Ja. Och han hade så ont så att han klarade inte av att ha tyngden från ett lakan på sin kropp. För det gjorde så ont. Åh, panik. Och efter flera veckor på sjukhus så dör han också. Också en väldigt plågsam död. Den 19 november 1971. Och vid det laget så hade 70 anställda på det här stället haft liknande symptom. Och folk var ju inte så glada och väldigt, väldigt rädda. Och dagen som de anställda fick höra om Fred Biggs död så samlades personalen till ett möte med företagets läkare. Och läkaren försäkrade dem om att alla hälso- och säkerhetsregler följde, så det fanns inga bevis på brist på hygien eller att företaget kan ha orsakat de här dödsfallen eller sjukdomarna. Bla bla bla. Men, och då är det en av de anställda som bara, jag har en fråga, bla bla bla, och en till fråga, han bara ställer frågor och frågor och frågor.
Mm.
Flera av dem var väldigt detaljerade om så här vad de trodde det var och så där. Och en fråga som han ställde var, varför tror ni inte att det är talliumförgiftning som har påverkat allting? Och han ställde liksom, alltså det kan ju låta som en rimlig fråga eftersom det fanns tallium på stället. Mm. Men han ställde frågorna på ett sätt som gjorde att alla bara, okej, vi fattar att du kan mycket om gift. Chilla. Det var liksom såhär,
ett skrytsätt.
Ja, typ som så här killar på föreläsningar på högskolor.
Jag vill fan lägga in tjejer också där.
Är det så? Jag har inte gått på så mycket högskola, va?
men gud, jag killar. Verkligen, men bara för att jag hade några fresh in mind.
Som jobbiga människor på föreläsningar. Mm-hmm. Att man bara, jag har en fråga, visst är det så att bla bla bla? Man bara,
skämtar det du med mig nu eller? Så jag hatar, vet.
No. Så alla bara,
Gud, jag var så när jag var barn, kommer jag på nu. Vi släpper det.
Det har absolut hänt att jag har ställt en fråga för att jag kan svaret, men jag tänker att alla hänger nog inte med på det här.
Det är gulligt av dig i och för sig.
Nej,
jag har mer tänkt att såhär, jag ställer den här frågan så att den här personen vet att jag, det, när jag var liten gjorde jag mycket det. Men jag tänker, barn är en grej. Right? Ja. Grow out of it.
Du är förlåten.
Tack.
Hur som helst, läkaren kände också bara, okej, you're a freak. Så han berättade för management om det här. Om den här personen. Och han, den här personen hade också sagt till någon kollega där att min största hobby är gift.
Perfekt. Säg det högt.
Ja, man bara, kul. De kontaktade polisen. Och på ett sätt kan jag känna så, okej, kan man få ställa en fråga om talium utan att alla tror att det är jag som har gjort någonting. Mm. Men det skulle ju visa sig att man testade efter taliumförgiftning. Och se på fan, det förekom hos personer. Och det här ska visa sig vara the first recorded case i England av att använda talium avsiktligt för att förgifta någon. Så det var därför det inte var så top of mind heller att det skulle vara just taliumförgiftning.
Nej.
Killen som hade föreslagit att det kanske var talium, han heter Graham och han hade inte jobbat där så länge. Och det var han som Ron Hewitt hade stannat kvar några veckor extra för att lära upp.
Till och med alltså. Jävlar. Mm.
Han verkar ha haft några goda vänner på jobbet. Han var väldigt hjälpsam med att koka kaffe och te till sina kollegor. Så trevlig kille sådär. Bob Eagle och Fred Biggs var båda goda vänner med honom. Lånade ofta ut cig och pengar till bussen och sådär till honom. När Bob dog så sa Graham till sina kollegor: "It's very sad that Bob should have come through the terrors of Dunkirk." Alltså ett slag i andra världskriget.
Ja, och hur hemskt han hade gjort det alltså.
"Only to fall victim to some strange virus." Och han pratade så mycket om hur såligt det var att han till slut blev utvald att följa med den nya chefen till Bobs kremering. Jag förstår inte varför de skulle följa med till den, men det fick han göra.
Jag antar att någon ska vara där och representera från företaget kanske.
Tydligen.
Nej. Du vet när man har satt upp en tofs och den sitter för hårt.
Mm. Hatar det. Man bara, jag har ont i huvudet. Varför är jag så ont i huvudet? Och så bara, kanske för att jag har något som drar i mitt skinn på huvudet.
Varför är jag sur? Aha, okej.
Okay. Verkligen. Och när Graham hade sökt det här jobbet så hade ju företaget bett om referenser. Och då hade de fått reda på att han hade varit inspärrad på ett mentalsjukhus. Men de visste inte varför. Men de pratade med sjukhuset och de sa då att han har varit lite sjuk, men han är helt frisk. Det är toppen. Okej, ja men då så.
Men det är väl, alltså det finns ju något bra i att inte liksom direkt sätta psykopatstämpel på någon som har...
Eller hur?
Men just inspärrad låter ju värre än inlagd.
Ja.
Om du förstår vad jag menar. Att det finns en skillnad i wording.
Sen vet jag inte om de fick just ordet inspärrad. För det är ju jag som har skrivit det.
Ja, just det.
Men det var ett maximum security mental institution ställe.
Liksom. Ja, så det var mer rättspsyk än liksom psykakuten.
Ja, det skulle jag nog säga. Jag har inte full koll. Men i alla fall, om de då får höra från det stället att han är frisk, då får man ju bara, då är det ju bara fint att de accepterar det.
Ja, verkligen.
Så det är kanske inte, det är inte arbetsplatsen som det är fel på här. Hans fulla namn var i alla fall Graham Frederick Young. Och han föddes den 7 september 1947 i Neasden i North London. Och hans föräldrar hette Fred och Bessie. Men när Bessie var gravid så fick hon lungsexinflammation. Och 3 månader efter att Graham föddes så dog hon i tuberkulos.
Men fy fan.
Och pappa Fred blev helt förstörd av sorg. Så han lämnade bort Graham till sin syster, Winnie. Alltså till pappans syster, till Grahams faster. Och med man. Och Graham hade också en 8-årig syster då. Som hette Winifred. Älskar det namnet.
Alltså älskar. Mm. Framförallt från Hocus Pocus. Har du sett den filmen?
Nej.
Gör det. Inte. Mys, mys, mys. Winifred.
Är det en barnfilm?
Ja,
yep.
Titta på.
Och Winifred lämnas bort till sina förföräldrar. För att han bara, jag kan inte ta hand om dem nu. Hjälp, snälla. Så under Grahams 2 första år så bodde han med sin faster och hennes man. Och han kom jättenära dem och trivdes jättebra där. Men sen 1950 så gifte Fred om sig med en kvinna som heter Molly. Och då tog han tillbaka sina barn, Graham och Winifred, tillbaka till deras nya hus i St. Albans. Och då blev Graham inte glad. Han var 2,5 då. Och hade ju blivit supertajt med sin faster. Och han tydligen showed visible signs of distress av att separeras från henne. Jag vet inte riktigt hur man ser det hos en 2,5-åring. Pratar de?
Gråter väldigt mycket. mycket eller så.
Ja, kanske.
Sitter och vaggar, alltså stackars liten.
Mm. Här kommer en rolig mening som jag inte har översatt för att den låter så rolig. He went on to become a rather peculiar child, solitary in his habits and made no effort to socialize with others his own age. Made no effort. Så han var en
peculiar.
No. Peculiar child. Det är alltså England, toppen. Så han var en ensam vargvalp. Hade inte så många kompisar. Många i skolan, både elever och lärare, tyckte att han var ganska creepy. As he grew older. När han lärde sig att läsa så blev han väldigt intresserad av true crime. Psycho!
Ja, men vad är det för jävla intresse?
Ja, men då är det ju något. Då är det ju något fel, va?
Något som inte stämmer.
Hans favoritmördare var en Victorian killer. Han hette Dr. Crippen och han var en ökänd giftmördare. Och han älskade
Tänk
också...
att jag såg det komma.
Ja, vem kunde anat. Han älskade boken 60 Famous Trials och hans favoritkapitel var det om William Palmer som var en läkare som hade förgiftat sin fru och flera andra med ett gift som heter antimon. Och han var också intresserad av det okulta, Graham. Claiming knowledge of Wiccans and local covens. Alltså Wiccans är väl killhäxor. Coven är typ en häxcirkel eller häxsabbat på något sätt. Han sa själv att han var med i en sådan som drevs av en man som han hade träffat på biblioteket. Så det är också väldigt...
Om man träffar en man på biblioteket som driver en coven, spring! Nej, men på riktigt.
Yeah.
Men vad mysigt att han liveade Harry Potter lite så före sin tid.
Ja, eller hur? Innan det blev coolt, så att säga. Det är också intressant att han var väldigt ensam, men ändå så verkar många ha hört väldigt mycket från honom om vad hans intressen var. Så det verkar inte som att han var särskilt blyg och tillbakadragen, utan han var mer så, hallå! De bara, nej...
Ja, det känns som att den ändå hade sammanhang. Det var bara så speciella sammanhang.
Mm. Som kronan på verket så utvecklade han också ett väldigt osunt intresse. Vilka är inte det? För det var nämligen för Hitler.
Ja, ja.
Väldigt intresserad av Hitler. Och började gå runt med hakkors på sig. Rakt av. Malde
på sådana som är intresserade av Hitler, det är ju deras tecken.
Ja, det är så de ser varandra på stan, så att säga. Malde på mycket om hur missförstådd Hitler var. Så det... There's that.
Vilken del är det man tänker är missförståndet?
Ja, eller hur?
Nej, men det vi var fattar, missförstått vi bara geni, håller inte liksom. Med.
Ja. Och detta var ju liksom... Vad kan det vara? 80-tal? Så det var inte... Det var, too soon kommer det kanske alltid vara i och för sig när det kommer till att säga Hitler var ett missförstått geni. Han brydde sig inte så jättemycket om skolan förutom ämnena kemi och naturvetenskap och läran om gift. Nu finns inte läran om gift på the curriculum direkt.
Men det var så, hans liksom, del av kemin.
Han läste mycket hemma om det. Plugga lite egenstudier där. Och när han var typ 9-10 år gammal så började han ta Mollys parfym hemma, alltså sin styvmammas parfym och så här nagellacksborttagning för att sen liksom sitta på sitt rum och analysera det och sniffa det lite sådär.
Testa lite.
Ja. Och när någon i familjen tog en huvudvärkstablett eller tog lite hostmedicin eller vad det var så kom han alltid fram och berättade så vad det innehöll och alla liksom beståndsdelar och verkade gilla att berätta också framförallt hur plågsamt det skulle vara för dem om de tog väldigt stora doser av det.
Just det.
Men när han blev intresserad av kemi så kände hans pappa väldigt så här kul med en hobby som kanske inte är Hitler.
Ja.
Släpp Hitler och läs kemi, vad bra. Så när han tog någon slags liten examen, jag vet inte om han var kanske 11 då, så köpte pappa ett kemisätt till Graham. På ett ställe så står det att Graham älskade det här kemisättet och bara satt med det i timmar. Liksom. Men på ett annat ställe så stod det att det var som att ge en cordon bleu-kock en nybörjarkokbok och lite grytor.
Mm.
Som att han redan hade lärt sig så himla mycket om det så att det var helt meningslöst för honom. Men i alla fall.
Just som när min andra bästa kompis, när hon, hennes pappa jobbar som mäklare och med fastigheter så här, hela hennes liv.
Mm.
Och så typ... Och så en jul gav hon honom boken. För hon bara, ah, men han är intresserad av det här. Alltså, i typ vuxen ålder. Så liksom, hon tänkte inte riktigt. Så gav hon honom husets ABC en bok.
Han bara, åh.
Ja, jag kommer ihåg att hon garvade så jävla mycket. För att hon liksom kom på när han öppnade det och bara, tack.
Fan vad pin.
Ja, just det. Just det.
I know you, right?
Det är så fin tanke också.
Verkligen.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
När Graham var 13 år gammal så visste han i alla fall så mycket om gifter att han kunde lura lokala kemister att han var 17 år gammal. Och då får man köpa rätt så jävla farliga gifter när man är 17 år. Så då fick han köpa...
Och hur gammal var han egentligen? Förlåt, jag glömde.
13.
Jaha, jävlar.
Ja. Så han fick köpa då stora mängder av gifter som antimon, digitalis, som är fingerborgsblomma tror jag, arsenik och tallium.
Är det den som heter belladonna också? Fingerborgsblomma?
Nej, det är inte tror det. Inte det. Digitalis är nog latinska namnet, men belladonna ska också komma.
Aha, okay.
Senare.
Jag blandar alltid ihop dem där.
Belladonna. I alla fall tallium, en liten faktor utom tallium. Det bildar giftiga salter, vilka bland annat används i insektsgift och råttgift. Det är också cancerframkallande och det används inte jättemycket praktiskt, men bland annat för tillverkning av optiskt specialglas, som på den här fabriken, och korrosions- och deformationsbeständiga blylegeringar. Så nu vet ni det. Och så som då bekämpningsmedel mot gnagare och svamp och bla bla bla. Och det har ingen färg och det har ingen lukt och det har ingen smak. Så det är ju ganska bra att
smidigt.
Ha.
Smidigt.
Ja, så att säga. Om man har det intresset. De här gifterna hade i alla fall han. Och han hade skaffat dem for study purposes. Och han hade tillräckligt med gift för att döda 300 människor.
Oh, herregud.
I sin lilla ego. Han hade också gått, enligt en källa, från att sniffa nagellacksborttagning till att rakt av sniffa i sig eter för att bli hög. Och det stod att han bar runt på en liten flaska syra med honom. En gång så började den läcka och brände ett hål i hans skolblazer. Sin lilla skoluniformskavaj. Och...
Fan skulle han med det till?
Jag vet inte. Vid något tillfälle så utvann han krut från fyrverkerier och byggde en liten små bomber, gjorde han. Sprängde en grannes vägg vid något tillfälle. Men managed to escape blame for the incident. Så, jag vet inte om det
praktisk
är sant.
Praktisk kemi helt enkelt.
Ja, det verkar som att han gillade det på alla sätt. Och de barn som vid något tillfälle faktiskt umgicks med honom, de kunde berätta sen att han hade försökt få dem att sniffa eter med honom. Eller få dem med i någon okult ceremoni. Mm. Man bara, det här misstaget umgås med dig, det gör jag aldrig om.
Nej.
En gång ska det ha offrats en katt.
Varför, alltid.
Varför
att
är
de alltid
det
ska hålla på att offra katter.
Ja, vad är det med katter? Är det, vänta, har jag läst det eller har jag hört det eller har någon skickat det kanske? Att psykopater eller sociopater ofta har problem med just katter. För att de typ får för sig att de stirrar anklagande på dem eller något sånt där. Mm. Det kan vara rakt påhitt också. Lita inte på mig. Nu kommer detta spridas vidare. Att fler säger, men jag har hört det någonstans. Åh, ja. Sen kommer det bli fakta snart.
Det kan vi inte behandla det så bara.
Ja, men jag tycker att det, jag känner det. För att det är alltid katter.
Vem gör vi en otjänst med det här? Ingen.
Eller hur? Det, ja, men det är aldrig hundar som liksom stryps och hängs och eldas upp och dissekeras och skit.
Men det är ofta katter. Alltså.
Ja. Jag ska inte säga aldrig. De har fantasi. Nej. Också, det har de.
Mer sällan.
Mm. Sen började också rätt många katter försvinna i det här området. Så det kan ha hänt att det var såna här ceremonier vid flera tillfällen. Det kan också ha varit en räv som strök runt, men nej.
Eller bara han.
Det var ju han.
Testade lite gift.
Ja, det måste man ju göra. I skolan fick han öknamnet The Mad Professor. Men Graham verkade gilla det smeknamnet.
Ja, men det låter också lite som en, alltså du vet att man skulle kalla typ Henrik Dorsin det när han gick i skolan.
Ja, visst.
Eller det låter som någon som är lovable.
Ja, det kan bli efter det att man blir komiker. Ja. Eller att man blir en giftmördare. Mm. En som gick på skolan berättade att han kom ihåg teckningar som Graham visade honom att han hade ritat. Då hade han ritat av den här killen som han visade teckningen för. Hängandes från en galge över någon slags tank med syra. Med kanyler som stack ut från hans kropp där det stod gift på. På de här kanylerna.
Oh, you mad professor, you.
You're such a mad professor.
Alltså, gud, jätteobehagligt.
Alltså, så fruktansvärt obehagligt. Man bara, ha ha ha, kul. Lämna mig fred.
Vad vill du mig?
Ja. Haha.
Gud.
Är det jag? Det är jag. Mm.
Där ser man. Hej då.
I gotta go to the bathroom.
To the loo.
I gotta pop to the loo real quickly. See you in a jiff. Åh, för fan. Han hade dock fått en kompis, Graham. För att han hittade en som också var intresserad av kemi. Som också var hans granne. Han hette Christopher Williams. Och de gick ofta till skolan ihop och åt sina lunchlådor ihop. Ibland bytte de mackor med varandra. Och sen så led Christopher under en längre tid av kräkningar, smärtsamma kramper och huvudvärk.
Nej.
Och läkarna inte trodde det var migrän. Kompis. Exakt. Men det var ju gift som Graham bara... Då tar vi den här mängden i mackan idag då, så ser vi vad som händer.
Let's
då.
Let's switch sandwiches.
Mm. Det är... Alltså det, ja, men eller hur? Hans enda kompis.
Ja, skärp dig för fan. Det
spelar liksom ingen roll.
Det är lite den som gräver en grop åt andra i den här situationen. Förstår du vad jag menar då, Graham?
Vid något tillfälle så hade, hade Christopher sagt till Graham att han... det fanns en tjej som båda gillade. Och Christopher sa då att jag ska ta med henne på en date till en inspelning av ett tv-program på fredag. Men conveniently så blev Christopher väldigt, väldigt sjuk den dagen. Så då tog Graham tjejen på dejten istället.
Amen.
Så det var... Men även om de var lite...
Jag hoppades råkiga. Lite på att det skulle bli en sån dumdummare scen när han liksom bara förgiftade honom så att han fick diarré hemma hos tjejen.
Mm, visst. Mm-hmm. Det hade inte varit rätt, men det hade inte varit så illa.
Det hade gett lite spank åt den här
fan, alltså sådana grejer i filmer, jag blir så jävla sur. Jag bara, hur är det ett roligt prank att ge någon liksom laxatives så att de blir fruktansvärt. Jag hatar pranks. Jag
det var ett prutt och bajs skämt är det roligaste jag vet.
Ja, det är det.
Ja, ja det är ju det. Tyvärr. Tyvärr.
Det är okej. Och även om, alltså de var lite bråkiga ibland, Christopher och Graham, och liksom de hade haft något bråk där Graham hade sagt I'll kill you for this! Men de trodde ändå inte att så här Graham var den som förgiftade Christopher. Och han var också väldigt bra på att låtsas bry sig. Och var så, nej vad jobbigt, stackars dig. Medan han tittade på väldigt fascinerad liksom, för att se symptomen. Men sen så tyckte Graham att det blev lite osmidigt för att när Christopher var sjuk då kom ju inte han till skolan och så och umgicks inte så att då kunde han inte övervaka symptomen.
Som sagt, den som gräver och så vidare.
Så då var det ju lättare att prova gifterna på någon som bodde kanske i samma hus som honom själv. Graham och Molly, stivmamman, de hade en till synes fin relation mellan sig, men i skolan så pratade Graham ofta om hur mycket han hatade henne. Och han hade också gjort en liten voodoo-docka som han stuckit massa nålar i. Och den visade han upp gärna och ofta. Och sa att det var Molly. Och senare så ska han ha sagt till en psykiatriker att han tror att hans liv hade varit mycket bättre och lyckligare om han bara fick ha sin riktiga mamma i livet istället för Molly. Jag läste också någonstans att Molly var en väldigt sträng förälder till honom. Men direkt efter så står det att hon en gång konfiskerade en mus som Graham hade dödat med gift. Och då blev han så sur att han ritade en gravsten med texten In hateful memory of Molly Young, rest in peace. Och lämnade den teckningen framme så att hon skulle se den. Jag bara, men alltså finns det för sträng i det här sammanhanget?
Nej.
Jag känner att man kan
det känns som att Molly eller hade en uppgift som var lite kanske övermäktig de flesta.
Ja, att han blev skitsur för att hon konfiskerar en död mus som han har dödat med gift.
Ja, för jag tror att hans liv inte alls hade varit bättre utan Molly. Däremot så kanske det hade varit bättre utan giftet. Det tror jag vi kan säga.
Om han inte var besatt av att ha makt över liv och död hos andra.
Precis.
Det hade varit rätt bra.
Mm.
Men ofta är det ju mammans fel.
Yeah.
Eller bristen därav.
Klassiker.
Jag har ju skrivit en hel låt om det, herregud.
Ja, det har du gjort. Finns på Spotify.
Visst, den heter Hans mamma. I februari 1961 så började Molly bli sjuk. Hon led av kräkningar och diarré och extrema buksmärtor. Först trodde de att det var ett problem med gallan. Kort efter det så blev pappa Fred, 44 år gammal då, också sjuk i liknande magsmärtor. De var så illa att han kunde vara sängliggande i dagar ibland. Sen blev Winifred, stora systern, då 22 år gammal, också väldigt sjuk vid ett par olika tillfällen under sommaren. Och efter det så blev Graham också väldigt sjuk. Då var han 14 år gammal. Och det var ju en märklig sjuka som gick, va? Man trodde det var ett virus. Den spred sig också ibland lite utanför familjen till ett par ungar i Grahams skola. Men man fattade ju inte vad det var. Och i november så gav Graham sin syster en kopp te som smakade svinäckligt. Så när hon hade smakat på det så slängde hon resten. Och någon timme senare så satt hon på tåget på väg till jobbet och då började hon hallucinera och fick hjälp av andra resenärer för att kunna komma av tåget liksom. Och hon blev tagen till sjukhus och där fastslogs det att hon hade blivit förgiftad av en ovanlig växt som heter belladonna.
Oh, belladonna.
Hej Lisen.
Hey. Vet du varför det heter belladonna förresten? För jag ger lite trivia.
Ja, men snälla gör det.
För att om man tar den så får man lite större pupiller. Och det ansågs då vackert att man såg ut av så stora öppna ögon.
Nice. Jag har skrivit så här att den heter Atropa.
Det är en hjärtmedicin. Okay.
Den heter Atropa belladonna och Carl von Linné gav växten namnet Atropa efter en av de tre ödesgudinnorna i den grekiska mytologin. Det är hon som klipper av livstråden. Och så heter den då Belladonna också. Och det betyder vacker dam på italienska. Så den är sexy och giftig. Har jag skrivit. Det var min teori. Mm. Men jag känner, det känns som att din är lite...
Nej, men det är helt rätt. Det är Belladonnas vacker. För att man då fick större pupiller. Det var det som var... Så man gjorde sig lite fin om man tog den.
Ja, jag förstår. Mm. Den är... Den är dödlig. Alltså hos ett barn kan det krävas bara 3-4 bär av den. För att vara en dödlig dos. Så den är jävligt giftig.
Mm.
Och vid det här laget så tänkte pappa Fred att... oj då. Graham, han håller ju på med massa olika kemikalier här hemma. Och har ju alltid varit väldigt intresserad av gift. Det kan ju vara så att han slarvar lite ibland och råkar utsätta oss för det.
Just det, det är det.
Han är ju 14 år gammal, man är ju kanske lite slarvig och sådär. Så då frågade han Graham om det kunde vara så. Men Graham sa nej, jag har inte förgiftat er oavsiktligt. Jag är väldigt noggrann, jag skulle aldrig förgifta er oavsiktligt.
Oavsiktligt skulle jag aldrig vilja att du ska komma ihåg.
Ja, det kan jag lova dig direkt att oavsiktligt har jag inte råkat göra detta. Han sa inte exakt om orden, men det
kom. Men vi får ju tänka oss, va? Vissa saker får man måla i själv.
Ja. Däremot så sa han, Graham, att det förmodligen var Winifreds eget fel, för att hon skulle då ha använt tekoppar för att blanda shampoo i. Så det var det. Vet inte varför man gör shampoo, men ja,
hon kan också. Belladonna, det är lite en konstig grej i shampoo, tänker jag.
Ja. Hon kanske trodde att det
du
var
vet hur tjejerna håller på att tvätta håret med gift. Du vet hur det är, pappa. Släpp det bara.
Det kanske fanns ett schampomärke som hette Belladonna också. Lyxigt italienskt. Jag tror inte det var hennes fel. I alla fall, Graham, eller Fred köpte inte det riktigt. Han bara, okej. Okay. Men jag kollar nog ändå igenom Grahams rum när han inte är där. Men då hittade han ändå ingenting. Incriminating. Men han sa i alla fall till Graham att be more careful in the future when messing about with those bloody chemicals. Mm. Så det lyssnade han ju inte på. Eller det gjorde han. Men ja. Man misstänkte i alla fall inte att han hade gjort det med flit. Kanske också framförallt för att han själv hade varit sjuk då.
Just det.
Vid flera tillfällen. Och det vet man inte riktigt om det var för att han inte skulle bli misstänkt, eller om det var för att han ville testa gifterna på sig själv.
Jag ville veta exakt hur det kändes och så.
Ja, det finns också någon som, man skulle ju också kunna tänka att han råkade dricka ur fel tekopp när han hade lagt gift i en av dem, men jag tror faktiskt inte det. Han känns för nördig för att ta fel på det.
Han kan också fejka ett sjukdom.
Ja, just det. Skita ner sig bara för att inte bli misstänkt.
1, 2, 3, hero.
Har du skitit ner dig? För det har jag. Jag måste vara sjuk. I alla fall. De första månaderna av 1962 så blev Molly gradvis mer och mer sjuk. Hon gick ner jättemycket i vikt. Hon hade jätteont i ryggen. Hon började tappa sitt hår. Och det var som att hon tynade bort bara väldigt, väldigt snabbt. Och den 21 april samma år så vaknade hon med lite annorlunda symptom. Hon kände sig lite stel i nacken och hade stickningar i händerna och fötterna. Och när Fred kom hem den dagen så hittade han Graham ståendes i köket och tittade ut genom fönstret. Bara stirrade. Så Fred följde hans blick för att se vad det var han tittade på. Och då var det Molly som låg på bakgården och vred sig i smärtor.
Oj!
Och Graham bara stod och tittade på.
Men gud.
Hon kördes i ilfart till sjukhuset. Men hon dog senare samma kväll.
Och jävlar, hon dog alltså.
Mm.
Mm.
Och dödsorsaken bedömdes vara prolapse of a spinal bone. Alltså prolapse betyder ju framfall. Mm. När jag har hört det. Men om det är en kota som har trillat ner. Jag vet inte riktigt, jag fattar inte det riktigt.
Alltså, ryggraden typ har gett med sig då, eller? Gud vad obehagligt.
Detta är i alla fall ett känt symptom av att man under lång tid har blivit utsatt för antimonförgiftning.
Mm-hmm.
Men man gjorde inte den connectionen.
Nej, det känns inte som standard kanske.
Nej. Och grejen var att hon hade då utvecklat en tolerans mot antimon, det giftet. Mm. Efter att liksom mer än, ja, jag vet inte, kanske flera år. Av liksom exponering för det. Så kvällen innan hon dog så bytte Graham gift och toppade hennes kvällsmat med 20 korn av thallium. Och för att vara ett sånt geni så är han rätt så dum i huvudet. För det hade räckt tydligen med bara 3 korn för att döda 5-6 personer.
Jävlar.
Så han tog i så in i helvete. Så hon dog, och när hon hade dött så var det någon som föreslog att hon skulle kremeras. Och vem tror du det var?
Jag kommer gissa på Graham, men jag vet inte.
10 poäng, Johanna. 10 points to Gryffindor.
Woohoo. Jag är en Hufflepuff.
Va? Tyvärr. Jag trodde du skulle vara en Ravenclaw.
Nej, så alltså jag har gärna velat vara. Alltså jag har länge tänkt säga jag är nog en Ravenclaw, så när jag kom på att nej. Verkligen inte.
Jag tror, jag köper inte det. Men jag har ingen respekt för Hufflepuff.
Men vem har det?
Nej, men du är inte tillräckligt snäll för att vara en Hufflepuff.
Men jag är ganska snäll.
Ja.
Alltså, men alltså, man behöver inte vara snäll. Man måste ju vara så samhällsintresserad bara.
Aha. Okej. Okay. Det kan vara att jag är bara ignorant.
Läs på den Harry Potter för fan.
Det kan också bero på att jag är en Slytherin. Jag vet att det låter koketterande, men jag har alltid sett mig som en Slytherin. Jag kan inte hjälpa det.
Nej, men det kan nog stämma.
Ja. Mm. Man kan inte säga Ravenclaw bara för att man är tjej, liksom.
Nej.
Det är fan rätt.
Egentligen så får man inte ens prata om det. Men det är klart att man tänker på det ofta. Det är klart man gör det.
Det må vara hänt. Absolut. Ja. Att man tänker på det. Jämt och ständigt. Och på Mollys begravning, i alla fall, så blev Grahams farbror, John, väldigt sjuk. Började kräkas. Han var den enda som åt av the mustard pickles som stod framme till mackorna som den serverade. Så, ja.
Mm.
You do the math. Or should I say the chemistry? Am I right?
Har du skrivit in det?
Nej, jag kom på det nu. Jag vet inte varför jag låter
så stolt. Då har jag respekt.
Ja, annars inte.
Jo då.
Efter att Molly dog så blev pappa Fred sjuk. Han fick kräkningar och kramper allt oftare och allt allvarligare. Så han skrevs också in på sjukhus, och Graham hälsade ofta på honom där och diskuterade gärna med läkarna om vad det kunde vara för gift.
Mm.
Vad tror ni det är för gift? Och de visste inte då om det var arsenik eller antimon. För de är väldigt lika varandra i reaktionerna man får. Och antimon kan också vara typ, jag tror det är typ någon släkting typ till arsenik. Men till slut kom läkarna fram till att det är antimon han har utsatts för, och det hade räckt med en enda dos till för att döda honom. Sen undrar jag också om det kan vara så att de inte misstänkte att någon...
Arsenik är ett grundämne, tror jag.
Jag tror att antimon är det också.
Aha. Mm.
Faktiskt. Mm. För att det finns i jordskorpan i en låg del. Men jag skulle precis säga det, att det kan vara därför som de inte misstänker brott så himla mycket nu. För att det kan hända att det går ut i grundvattnet, liksom. Grundvattnet, heter det så? I vattnet.
Antimon är också en metall i alla fall. Förlåt, den har jag kollat upp det.
Och så att de kan, det kan ju vara att de bara tänkte att ja, det har gått ut i något vatten. Vi får kolla upp det, typ.
Just det.
För när jag läste igenom det här så var jag så här, men kan de gripa alla?
Men de tänkte, det här är nog inte en riktad attack utan en olyckshändelse. Eller flera.
Precis. Fred tänkte inte så mycket på det då, men senare insåg han att det var ju alltid på måndagar som han blev sjuk. Och på söndagarna så gick han alltid till puben tillsammans med Graham.
Mm.
Så att det kom han på senare. Han anklagade i alla fall inte sin son för det här. Och alltså, jag tror att han hade en känsla av att det var hans son.
Mm.
Alltså snälla, Hitler, gift och ockultsonen.
Ja, men det är en fin pappa som inte vill tänka tanken, liksom.
Eller hur? Man förstår ju verkligen det.
Mm.
Men efter ett tag så sa han i alla fall till Winifred att du tar inte med dig Graham när du kommer till sjukhuset. Är du snäll? Skulle vara trevligt. Däremot så kontaktades polisen av Grahams kemilärare, som under en lång tid varit lite obekväm med Graham och alla. Han ville tydligen gärna utföra väldigt extrema experiment. Kemiska experiment i skolan. Och en kväll efter skolan så gick den här läraren igenom Grahams skolbänk. Och där hittade han flaskor med gift. Han hittade teckningar av döende människor. Och uppsatser om berömda giftmördare.
Jävlar.
Han bara, ja, jag ringer polisen genast, tack. Vänligen. Ändå, folk är väldigt duktiga på att ringa polisen.
Mm. Ska de få säga.
Och då skickades i alla fall Graham till en psykiatriker som jobbade för polisen. Jag vet inte om man får göra så här. För att själv, Graham själv trodde att han var skickad till någon slags careers interview.
Jag vet inte om det skulle vara... Så de mörkade liksom, hela grejen liksom,
ja, på honom. Ja. Till typ, om han trodde det var en syomöte eller någonting. Jag vet inte, men så gjorde de. Och psykiatrikern spelade väldigt mycket på hans fåfänga och bara... Men är du inte väldigt bra på kemi? Och du kan mycket om gift och sånt, va? Och det, han gick igång direkt på det. Och skröt om hur mycket han visste om gift och experiment och sådär. Jag vet inte riktigt hur mycket han erkände då. Men han greps i alla fall den 23 maj 1962. Och när han greps så trillade en liten behållare med antimon ur hans skjortficka. Den behållaren brukade han tydligen kalla My Little Friend.
Åh, herregud, det var obehagligt.
Ja. Och till slut så erkände han att han har förgiftat sin pappa, sin syster, sin skolkamrat Christopher Williams. Men ändå så åtalades han inte för mord på Molly. För hon hade ju kremerats. Så det fanns inga bevis.
Mm.
Och han kanske inte erkände det heller. Och han beskriver det själv som att det var som ett drogberoende. Att förgifta andra. Except it was not me who was taking the drugs. Så då lades han in på Broadmoor Maximum Security Hospital. Och som 14-åring så var han den yngsta inlagda där sedan 1885.
Jävlar.
Mm. Man tidsbegränsade hans inläggning där till max 15 år. Lisen, sluta. Hon har varit sen hela dagen själv av helt ingen anledning. Eller ja, hon är ju det.
Varje spökar ju säkert.
Ja.
Är det ett spöke, Lisen?
Är det Graham Young som kommer att ta dig med gift?
Nu kommer jag att ta det med gift. Jag har flyttat till Sverige.
Nu kommer jag poison you.
I have poison. Jag har den här gift.
Nu lägger jag den här giften i din teacup. Okej. Okay. Slut på sketch. Så i alla fall. Inlagd på Broadmoor. Slutade han bry sig om gift, tror du?
Nej, gissningsvis inte.
Nej, giftningsvis inte. Redan när han väntade på att rättegången inför det skulle
ske. Men det är en bra, det är ett bra talfel. Giftningsvis inte.
Giftningsvis absolut inte.
Jag giffar nej.
Du menar bara ett läspning.
Ja,
det är roligt.
Möjligtvis, ja.
Redan när han väntade på att rättegången innan han blev inlagd där skulle ske så sa han till en psykiatriker att han saknade sin antimon och makten det gav honom. Så att, ja. Och efter bara några veckor på Broadmoor så var det en av de andra intagna på sjukhuset som dog. Han hette John Berridge. Han dog av cyanidförgiftning. Och just den här John hade Graham klagat på mycket i brev som han skrev till sin syster. Han klagade på att han snarkade högt. Så han störde sig mycket på honom. And then he died. Och de fattade inte... eller hur? Det sjukaste är att de fattade inte. För de bara, men va? Det finns ingen cyanid här. I liksom fängelset. Graham bara, jo. Så här är det, va? Att man kan utvinna cyanid ur lagerblad. Och det finns rätt många lagerbuskar här utanför. In the adjoining fields. De bara, jaha. Så där.
Ja, de har väl fått det därifrån.
Alltså det är så... Lalalalalala.
Han är helt frisk. Vill ni ha honom på en kemifabrik? Perfekt.
Jag vet, det är så sjukt. Men det var också, det stod också någonstans att visst, man kan se det som ett erkännande, men det var så vanligt med att folk erkände massa grejer för det var en mental institution som man tog inte på allvar.
Mm.
Och visst, kanske det. Men ni vet ju vad han har gjort innan. Och,
ja.
Så i alla fall, man trodde att det var ett självmord.
Mm.
Absolut. Och vid andra tillfällen så upptäckte man att drycker som tillhörde både personal och intagna på det här sjukhusfängelset hade blivit tampered with. Till exempel så var det en i personalens kaffe som innehöll Harpic Bleach från toaletterna. Blekningsmedel alltså.
Oh.
Och från och med det så brukade personalen skämta lite med andra intagna där och bara, unless you behave, I'll let Graham make your coffee.
Bä.
Alltså,
Jag gillar skämtet.
Det är men, väldigt roligt skämt. Men kanske inte
kanske lite gör någonting. Då.
Kanske alltså, gör någonting åt det.
Ja.
Och sen skämta om det. För jag tror inte det blir några konsekvenser av det.
Nej.
Det är så sjukt. Och Graham fortsatte läsa på om gift. Han smög lite mer med det nu för att han hade fått höra att det skulle påskynda hans frisläppning om han inte verkade så besatt av gift.
Det låter som en rimlig slutledningsförmåga ändå.
Ja. Vem gav honom det tipset? Ja. Vilket geni, va? Han skaffade en Hitler-mustasch. Oh. Alltså det här är så bizarrt.
Oh.
Och han tillverkade hundratals små trähakkors som han kunde ha som halsband.
Oh, han har ett nytt intresse. Vad bra för Graham.
Oh, vad bra. Han älskar trä. Nej, han älskar Hitler. Och efter 5 år där så flyttades Graham till en avdelning med lite lösare restriktioner. Eller man ska säga.
But why?
Och man pratade om att ja, men en dag kanske du kan plugga på universitet om du blir frisk. Han bara, ja, vad kul.
Då är jag frisk.
Då blinka, är jag blinkar. Faktiskt. Shit, vad sjukt att du säger det. För just nu blev jag frisk. Så,
jag kände det nu.
Det var som att det var det jag behövde höra. Och ett år senare så upptäckte man att 2 hela paket av ett abrasive sodium compound, commonly called sugar soap, som man använde för att förbereda väggar innan man får behandla väggar innan man målade dem. Det saknades. Och en stund senare då så hittade man innehållet från de paketen i en tekanna som var så här common. Alla fick ta om. Och om det inte hade upptäckts utan folk hade druckit det, så hade 97 personer kunnat få sina magar liksom sönderfrätta.
Herregud.
Konsekvens på det? Nej.
Nej.
Varför? Han är ju frisk, det sa han ju själv. Jag vet inte om han erkände i och för sig. De kanske bara, oh nej, någon har gjort det här. Men kom igen.
Men verkligen.
Ja. 1970 i juni så rekommenderade Grahams läkare att han skulle släppas fri för han hade blivit botad.
Det är för kul faktiskt.
Graham is no longer
obsessed. Get out of here.
We forgive you. Graham is no longer obsessed with poisons, violence and mischief.
Mischief?
Ja.
Åh, herregud.
Varför är de tecknade? Det är så himla... Ja.
The sort of mischief, like trying to murder people.
Mm. Han, busfrans. Tokstolle. Graham blev jätteglad. Skrev till Winifred, by your friendly neighborhood Frankenstein will soon be at liberty.
Friendly.
Perfekt. Ja. Friendly neighborhood. Not so much. Mm. Kort innan han släpptes fri, det gjorde han den 4 februari 1971. Kort innan det så berättade han för en psychiatric nurse att för varje år han hade suttit inlåst på Broadmoor så tänkte han mörda en person. Så,
guys, vad gör ni? Vad håller ni på med?
Yeah.
Jag tror verkligen att det bara att de bara, vi kan ta kvar honom här.
Ja, det är farligt.
Eller hur? Ja. De bara, det är ett arbetsmiljöproblem det här. Vi får släppa honom fri.
Hon skrev in det här i alla fall i hans journal. Men det påverkade inte beslutet att släppa honom fri.
Nej. Herregud.
Då var han 23 år gammal. Och han flyttades till ett hostel. Och han hade ju hela tiden haft kontakt med sin syra, Winifred. Hon bodde nu i Hempstead sedan hon gift sig. Och visst, han hade förgiftat henne och sådär, va? Men det var ju länge sedan. Alltså hon var rätt förlåtande mot honom. Hon var ju stora syra och sådär. Hon var mer orolig, verkade som. Deras pappa ville inte ha något med honom att göra. Det där med att han hade mördat hans fru och gett honom själv permanenta inre skador verkar ha satt sina spår i förtroendet.
Ja. Så, det får man förstå.
det gör man. Det gör man verkligen. Winifred var lite bekymrad när han kom ut av hur besatt han var av sina tidigare brott, förgiftningarna som han hade begått. Han älskade att åka till ställen där han hade fått tag i gift eller förgiftat folk och liksom turnerade runt lite och berättade för folk vem han var och tyckte det var kul när folk kände igen honom och sådär. Han ville liksom bli känd för det här. Och så tog han lite turer till London ibland, köpte på sig antimon och thallium och andra gifter att experimentera med. Det är för lätt att få tag i det på den här tiden. Kort efter detta så uppvisade Trevor Sparks, en 34-åring som bodde på samma hostel som Graham. Han visade symptom som kramper och illamående. Graham bara, prova att ta ett glas vin. Det kanske hjälper. Han gjorde det. Det blev ännu värre. Hans ansikte svullnade upp. Han kräktes ännu mer. Han fick diarré och han fick märkliga smärtor i sin pung. Fruktansvärt. Och han fortsatte ha extrema smärtor i flera år efteråt. Och läkarna förstod aldrig vad det var.
I bet you Graham knew.
Visst. Och en annan person berättade runt den här tiden att han hade varit ute och tagit några glas med en ung, väldigt intensiv man som hade berättat mycket om kemikalier och gift. Pratat mycket om det. Och strax därefter så led den här killen som hade tagit glasen med Graham av sådana smärtor att han tog livet av sig.
Va?
Ja.
Men gud!
Ja.
Jag ska inte säga att that escalated quickly, va? Det är inte Nej. Det jag menar. Men jag var inte beredd på att han skulle liksom... Nej,
det började så sorglöst. Att man bara, jag tog några glas med en kille, han var lite konstig. Nu har jag så ont så jag tar livet
kemikalier.
Ja.
And then I died. Ja.
Ja, så fruktansvärt sjukt. Anyway, sen fick Graham då jobbet på det här på John Hadland Laboratories. I lagret jobbade han. Och när han sökte jobbet så bad företaget om referenser. De blev refererade till Broadmoor psychiatrist Dr. Udwin som svarade och försäkrade dem att although Young had suffered a deep going personality disorder, he had now made an extremely full recovery. An extremely full recovery.
Han måste ju verkligen ha manipulerat den där läkaren, tror du inte?
Jag vet inte.
För alltså, det man lämnar honom som referens också, måste man ganska säker på att honom har jag i handen. Alltså.
Precis, jag vill veta mer om hans personlighet. För när han var liten så var alla bara, okej, han var ett creep. Men sen så har jag ändå skaffat vänner och liksom verkar lyckas övertyga folk rätt så bra. Så ja, han kanske har blivit väldigt manipulativ.
Det låter så.
Ja. Och de berättade ju ingenting för det här företaget då om hans att han älskar gift och sådär. Det hade kunnat vara rätt relevant att veta det med tanke på att de jobbade med talg.
Säg den grejen att så här, om ni ser några tecken på det, då är det han. Men i övrigt är det lugnt.
Problemet är väl att de sätter prestige i det också. Att vi har släppt honom fri så han måste ju vara frisk.
Mm.
Vi kan ju inte säga att han kanske är en fara för folk, för då har vi gjort fel.
Mm.
Så det...
Nej, det är sant.
Mm. För det fanns ju thallium på den här fabriken. Fast det spelar egentligen ingen roll, för Graham hade köpt på sig ett stort jävla lager med olika gifter från andra apotekare i London och så. Och ja, han doserade ut stora doser av olika typer av gift bland sina kollegor. Mycket också för att förvirra läkare som letade efter liknande symptom bland de anställda. Så tog han lite olika gifter ibland och olika doser.
Change things up. Håller det lite spännande.
Vi provar lite nytt. Mm. Men när de väl hade ett spår så tog det inte jättelång tid innan de insåg då att sjukdomarna och dödsfallen där faktiskt hade börjat ungefär samma stund som Graham hade börjat jobba där. Och man fick bekräftat från rättsmedicinska att symptomen stämde överens med talliumförgiftning. Och sen så fick de reda på Grahams historia. Så att, ja, han greps. Den 21 november 1971, alltså 2 dagar efter att Fred Biggs hade dött. Och när han greps hittade polisen thallium.
Samma år som han släpptes från psyket.
Var det det?
Ja, det var det va?
71, ja, det är fan ta mig samma år. Det är så sjukt. Han släpptes i februari och han greps i november.
Jävlar, han har ändå lyckats wreak havoc och döda en jävla massa människor.
Ja, helt sinnessjukt.
Mm.
När han greps så hittade polisen thallium i hans ficka. dricka. Och i hans hem så hittade man antimon. Vad heter detta? Aconitin. Aconitin. Och hans favorit då, ännu mer thallium. Och man hittade också affischer med Hitler och andra nazistledare. Man hittade teckningar på personer som tappat håret och tog sig om halsen och höll i flaskor som det stod gift på. Alltså det här ritintresset.
Ja, det är så konstigt. Han är så här likadan som han var när han var 11 typ.
Ja, visst. Att det är så, kolla, jag har ritat en gubbe som dör.
Ja, man bara, minns jag ens vad jag tyckte var kul liksom, överhuvudtaget när jag var 11. Alltså, att jag nu fortfarande skulle rita. Jag vet inte.
Ja, det är
konstigt.
Det är något. Och så hittade man väldigt utförliga dagböcker. Där han hade skrivit ner vilka doser han gett till olika personer. Och hur de hade reagerat. Och huruvida han tänkte låta dem leva eller inte.
Fy fan, vad obehagligt.
Ja, det stod också lite övriga anteckningar. Till exempel så hade han skrivit om Fred Biggs. Att han var ganska irriterad på honom. För att han tog så lång tid på sig att dö. Så jävla iskallt.
Trevligt.
När han greps så hade han varit på besök, när han var på besök hos sin pappa och sin faster Winnie i Sheerness i Kent. Och polisen kom dit 11:30 på kvällen och när pappa Fred öppnade så visste han direkt. Han sa okej, ni är här för att hämta min lilla son. Så han pekade på sin son och började, han är där. Och Winnie bara, Graham, what have you done? Alltså.
Gissa fem gånger. Vad heter det? Men då hade pappan alltså tänkt, men nu okej, okay, jag vill inte ha någon kontakt, men ja, vi får ses, det är ändå min son. Och då kommer polisen och bara, halloj.
Det verkar ju verkligen så. För jag vet inte riktigt hur det hände, att han skulle, eller man kan dit unannounced liksom.
Bara, ja, så kan det vara.
Hi pappa!
Here's the police!
Jag blir hämtad snart, så det är inga problem.
Släpp in, men jag ska bara försöka få i det lite gift.
Ja, men eller förmodligen. Och så sa han till sin faster, och då bara, nej, jag vet inte vad de pratar om. Men sen så ledde polisen ut honom. Och då hörde Fred, sin son, säga till polisen, which one are you doing me for?
Nej, men.
Alltså. Ja.
Oh, det var inte många brain balls.
Och sen, efter att de hade stuckit, så tog Fred Grahams vad heter det, birth certificate, födsloattest, jag vet inte, och alla dokument, liksom alla papper som hade någonting med Graham att göra, och bara rev sönder dem.
Oh, för fan, vilken sorg alltså.
Oh, fruktansvärt jävla sjukt. Under förhör så erkände Graham för förgiftningarna och skröt till och med om att när han mördade Molly 62, så var det the perfect murder.
Men, nej, därför att nu sitter vi här.
Nej, det var väl inte det. Eller ja, hon dog så perfekt på det viset. Men det är inte så vi säger, va? Det är inte så vi definierar det. När de tog fram och bad honom skriva på ett skriftligt erkännande, så bara skrattade han åt dem. Bara, nej, det tänker jag inte göra. För han visste ju att han kan ju erkänna vad som helst. Det är skit i, de har inte spelat in det liksom. Så han gottade sig vid det. Han gottade sig också väldigt mycket vid tanken av hur känd och ökänd giftmördare han skulle bli nu. Det tyckte han var toppen. Så rättegången började 19 juni 72 i St. Albans Crown Court. Och han åtalades för två mordförsök och två förgiftningar. Han pleaded not guilty, som vi säger här i Sverige. Och han var så jävla säker på att han inte skulle bli dömd. För han bara, ni har ingenting på mig. För de kunde inte använda hans mordet på sin styvmamma. Eller förgiftningen av sin familj som bevis. Kanske för att han redan suttit av sin tid för det. Jag vet inte. Och så tyckte han att det är helt omöjligt att de skulle kunna bevisa att jag har förgiftat Bob och Fred. För att Bob var ju kremerad. Och Fred hade Graham gett thallium till för han hade lite skadedjur i sin trädgård. Så då hade Graham gett honom thallium och så visste han att då kan jag bara säga sen att han har använt det fel. Så det är därför han dog, om han har dött av thallium. Så det är the perfect plan. Och med dagboken då så sa Graham att det där är bara fantasier. Jag höll på att skriva en roman, förstod du. Så det där är inte heller bevis. Så, och så erkännandet också, det muntliga erkännandet. Då sa han bara att jag sa bara det som polisen ville att jag skulle säga. För att jag ville ha mat och kläder.
Mm.
Så han tyckte att han hade foolproof evidence. Och njöt som fan över att media var där. Och gick runt och försökte vara cool. Och typ sinister. Och bara försökte se iskall ut. Och man bara,
oh, han är som en 14-åring som plötsligt börjar ha så hög svart hatt. Och tror att han är cool. Medan alla bara, you look like a freak.
Visst. Ja, men han känns som ett dumt barn. Verkligen, ja. Så emo-kid. Alltså, jag menar inte att emo-kids är dumma, men ni vet.
Alla barn är dumma, men alltså, och just det, när man är ung och försöker köra, stå ut lite i mängden så blir det så ofta så här.
Han är visserligen bara 23 nu, det är så lätt att glömma också. Så, ja.
Men på 70-talet, var man 23 på 70-talet var man mycket vuxen än vad man är nu.
Gud ja, då var man typ 50.
Mm.
Så, ja. Och när pressen försökte... De ville gärna ha en bild på honom. Och då var han så här, ta en där jag ser riktigt så här, lite så här mörk och farlig ut typ. Mm. Och sen så fick de en bra bild på honom. Där han såg riktigt sur ut liksom. Och, men en som var där när den bilden togs. Den berättade att så här, anledningen till att han såg så sur ut då var för att han stod vid en så här coin vending machine. Och trodde att han hade blivit lurad på sitt mynt. För att han inte tog ut sin grej. Så han blev skitsur för det. Man bara... Oh, how very sinister. Yeah.
Jag fick inte min kexchoklad. Jävla skit.
Detta är så roligt också. Att han fick reda på sen vad han kallades i media. Och det var alltså the teacup poisoner. Och då blev han skitsur. För han tyckte inte det lät coolt.
Nej, det gör verkligen inte det. Fantastiskt.
Och han tyckte att det var ett mycket bättre förslag om han kallade... Alltså, kan, vad sjukt om det skulle kalla mig The World Poisoner. De bara, nej.
Älskling, du har förgiftat 10 pers i Kent. Vi kommer inte kalla det The World Poisoner.
Ja, och så även om det liksom... Han har väl förgiftat kanske 80 upp till 100, tänker jag. Mm. Till och med. Men ändå, 100 okay, stycken...
Okej, 100 pers i Hertfordshire. The Hertfordshire poisoner.
That's like the world. Ain't it?
Jag tror man måste resa lite, grabben. Se världen.
I can't because I've been in prison for 6 years.
Because I was the world's worst poisoner. But don't call me that.
Åh, så jävla dumt.
Åh, vad dumt.
Men det bästa är att rättsmedicinen hade kommit en bit sen han mördade sist. Så... Även om Bob var kremerad så hittade man spår av thallium i hans aska. Och Fred Biggs fru bekräftade att han aldrig hade använt Grahams thallium i trädgården.
Mm.
Och dagboken som Graham sa bara var hittepå, när den lästes upp i rätten så tyckte alla att det där är rätt tydligt att det inte är hittepå.
Mm.
För det stod... Till exempel så här, F, som är Fred, is now seriously ill. He has developed paralysis and blindness. Even if the blindness is reverse, organic brain disease would render him a husk. From my point of view, his death would be a relief. It would remove one more casualty from an already crowded field battle. Ooh, poetic.
Mm.
Och om Diana Smart så skrev han, Di irritated me yesterday, so I packed her off home with a dose of illness.
Mm.
Alltså det är så, skriv inte om personer.
Det är inte en roman, jag vill bara säga. Det är inte så de skrivs faktiskt.
Nej, eller hur? Eller hur? Och han skrev också någonting om någon delivery driver. Om att han bara, ah, det är in a way it seems a shame to condemn such a likable man for such a horrible end. But I have made my decision. Men sen så fick de ingen leverans den veckan, så han kunde inte mörda honom. Ägt. I alla fall. Dömdes skyldig som fan på alla punkter. Han dömdes till 4 livstidsstraff och 2 stycken 5 års fängelsestraff. Och han sa också att i fängelset ska jag bryta min egen nacke in the dock railings. Men det klarade han inte. Så ja. Och sen så, just det, lagarna ändrades lite efter detta. Det blev svårare, juryn såg till att det blev svårare att köpa gift.
Låter rimligt.
Jättebra. Och så såg man till att det var större kontroll på mentalt sjuka som släpptes.
Låter också superrimligt. Vad heter det? Hur, lever han nu?
Nej. Han dog... Nu ska vi se, vi har lite fakta här. Jo, förresten. Han sattes då på Maximum Security Parkhurst Prison on the Isle of Wight. Och där träffade han The Moors Murderer, Ian Brady.
Mm-hmm.
Du har gjort honom, va?
Jag tror inte jag har gjort honom faktiskt.
Men jag känner igen det så mycket.
Eller kanske jag har. Det har
Ian
jag nog.
Brady.
Vet du vad, jag har nog det.
Ja, tack. I alla fall, Ian Brady blev kär i Graham. Och Graham var inte kär tillbaka, men de blev vänner i alla fall, för att de var båda väldigt intresserade av Hitler då, så det var ett viktigt ja, det förde ju dem samman, va. Och okay. Brady even sounds positively amorous when he describes how Young shared the boyish good looks of a mutual idol, Dr. Josef Mengele. Alltså, jag orkar inte. Och vad heter han? Graham blev skitglad när en vaxdocka av honom gjordes till Madame Tussauds Chamber of Horrors. Och han fick stå, den vaxdockan fick stå bredvid Dr. Crippen, hans childhood idol.
Åh nej, ta bort.
Så sjukt, jag vet. Varför gjorde de det?
Ja.
Han dog i alla fall i sin cell 1 augusti 1990, när han var 42 år gammal. Hjärtstillestånd ska det ha varit, men det kan också varit förgiftning. Mm. Antingen av honom själv eller att några andra på fängelset, inmates, förgiftade honom.
Hur som helst, he had it coming, så att säga. Men spännande.
Mm. Och det gjordes också en film om detta, en komedi. Om en mörk komedi om hans life, om hans liv, som heter The Young Poisoner's Handbook. Och i november 2005 så var det en 16-årig tjej i Japan. Hon greps för att ha giftmördat sin mamma med thallium. Och hon hade fangirlat som fan på Graham Young och sett den filmen och gjort som han gjorde, fast online, och haft en blogg där hon hade en dagbok som han hade med sitt gift. Och hon dödade inte sin mamma, men hennes mamma är fortfarande i koma.
Gud vad sjukt.
Så sjukt. Det var det sista. Slut på historien.
Och deras idoler,
om the teacup poisoner Graham Young.
Mycket bra.
Oh.
Och värdelöst naturligtvis.
Det här kommer bli så kort avsnitt. Vi har hållit på 1 timme och 25 minuter.
men det tar ett tag att gå igenom en story alltså.
Det gör,
men det var underhållande. Det, eller, ja, du fattar vad jag menar.
Men framförallt att han är en sån jävla tönt.
Ja, alltså verkligen. Jag blir påminna om jättemånga som är störda ihjäl med min uppväxt. Han bara embodied all of them.
Verkligen. Det har ändå någonting att han bedömdes som sane också. Mm. Det glömde jag säga, men det gjorde han ju för att han fick fängelse.
Mm.
Det var rätt skönt, för att uppenbarligen så var inte Max Security Mental Institution någonting som funkade på honom.
Nej, eftersom han också lyckades giftmörda så många där inne och försöka förgifta sådär.
Eller hur?
Det är spännande.
Till alla som lyssnar fortfarande, på fredag kommer det roliga nyheter.
Ja, just det. Håll utkik.
Mm.
Det blir spännande och kul. Vad heter det? Och skicka in era egna stories om läskiga grejer till vad blir det för mord? Vad blir det för mord? @gmail.com.
Yes.
Så vi hörs det här, ja, vi hörs på torsdag för er som är Patreons, och för alla andra som vill så ses vi på lördag.
Ja, 9 maj livestream på min YouTube-kanal eller Facebookgruppen. Mm. Det blir så jävla roligt.
Det kommer bli skitkul. Jag ser jättemycket fram emot det verkligen.
Ja.
Det känns liksom, och du och jag ska dricka prosecco.
Prosecco.
Ja, fy fan vad spännande. Men vad heter det? Vi hörs igen nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Eller nej, vad fan säger jag? På lördag. Okej.
Okay. Okay.
Hej då!
Hej då!
I början var din kille trevlig. Hans svartsjuka tog du med som smickor. Hans humör, du var väldigt eldigt. Men det är bra att han visar vad han tycker. Dina vänner sa till dig, det är dags att gå. första gången som han slog dig. Men när alla andra säger att det är han som är ett rövhål, då väljer jag att fråga dig. Vad i helvete hade han för mamma? Hon kan inte ha varit särskilt bra. Jag säger inte att han inte har något ansvar, men något med mossan måste det ju vara. Kanske hände det när han var litet foster. Något fel absolut, han var bra på att hålla tal. Men sen hände hela grejen med förintelsen. Det är Hitler jag pratar om alltså. Och dina vänner sa till dig, det är dags att gå. Redan första gången han gör folkmord. Men när alla andra säger att det är han som är din fyror, då väljer jag.
flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.